Berättelsen om människan är en historia som skrivits i blod. I podcasten Vår blodiga historia guidar jag, Dino Helmefalk, dig genom historiens våldsamma, makabra och tragiska händelser. Du kommer få besöka platser och bekanta dig med personer vars berättelse chockerar, skrämmer och fascinerar. Känsliga lyssnare varnas. Kära fina lyssnare, välkomna tillbaka till ett rykande färskt avsnitt av Blodbadet i poddformat som är Vår blodiga historia. Här tar vi upp sådant från mänsklighetens historia som får dina nackhår att resa sig. Vi är en tredjedel igenom denna tredje säsongen av podden, men häng inte läpp, mycket återstår och en fjärde är beställd, så vi ska nog kunna fylla på några blodpåsar till. Manuset till dagens avsnitt har faktiskt inte skrivits av mig utan av Boson Gidner som driver bloggen Bosons historia. Jag länkar den på poddens sociala medier och uppmanar dig kära lyssnare att besöka Bosons historieblogg. Han tar upp sådant som vi oftast inte får läsa om eller lyssna på inom den populärvetenskapliga historieskrivningen. Boson Gidner är också en riktigt trevlig prick, så tveka inte på att skriva honom en rad eller två efter att du har hört det här avsnittet. Vill du stödja podden med en slant så kan du göra det via 070-6177-812 eller genom att skicka mig dina gamla ärvda smycken som du ännu inte kommer använda. Men nog med flams, för nu sätter vi oss i tidskapseln och far tillbaka till 1800-talets Ryssland. Det är svårt att värdera vilka historiska händelser som i efterhand kan anses betydelsefulla. Ofta krävs ett visst tidsavstånd för att rättvist avgöra vilken betydelse en specifik händelse verkligen haft. Efter nära 140 år kan vi ändå betrakta mordet på tsar Alexander den andre som en av de viktigaste händelserna i rysk och i förlängningen kanske världens historia. Även om kontrafaktisk eller i vardagligt tal alternativ historia inte hör hemma i denna podd kan jag i alla fall inte hjälpa att tankarna ändå springer iväg till ett tänk om. För utan mordet på tsaren så är det osäkert om den ryska revolutionen alls hade ägt rum. Eller även om så skett skulle revolutionen kanske inte blivit så blodig och kaotisk som den blev. Kanske skulle den bli blodigare, vem vet. Utan den ryska revolutionen hade dock Lenins kommunister inte tagit makten vid den tidpunkt och på det sätt som de gjorde. I förlängningen kan man även spekulera i om Hitler hade lyckats få makten i Tyskland 1933, då fienden bolsjevismen inte hade funnits. Mordet på Alexander den andre är därför av liknande central betydelse för historiens gång som exempelvis skotten i Sarajevo 1914. Men vi ska lämna alternativa historiska tidslinjer och förflytta oss till Sankt Petersburg en vinterdag för nära 140 år sedan för att ta reda på vad som hände. Året är 1881 och vi befinner oss i mars månad. En piskande kall vind drar över gator, gränder och torg. Snön vilar tungt på hustaken och endast några få individer trotsar general Winter, han som räddat Ryssland från både den svenska karolinska hären och Napoleons La Grande Armée. På floden Neva knäcker och knastrar den tjocka isen. För tsar Alexander den andra, nu 62 år gammal, har det åtminstone på ytan hittills varit en helt vanlig dag. Den inleddes med ett besök i mässan med familjen. Därefter har ämbetets plikter kallat. Tillsammans med sin närmaste rådgivare Melikov har tsaren suttit instängd på sitt arbetsrum. De har gjort några sista justeringar på det tillkännagivande som kommer att läsas upp några dagar senare i riksrådet, rikets motsvarighet till en regering. Tillkännagivandet är tänkt att vara det första steget mot en rysk konstitution. De båda männen går igenom dokumentet en sista gång innan Alexander reser sig upp och börjar förbereda sig för att åka till Livgardets vanliga söndagsparad. Hans anhöriga och närmaste ber tsaren att inte åka, men han avfärdar detta med ett skratt. Han har hittills utsatts för en rad attentatsförsök och alla i Alexanders omgivning fruktar att nästa kommer att lyckas. Tragiskt nog är det tsaren som visar sig ha fel denna gången. Alexanders vagn ger sig iväg flankerad av 3 kosacker till häst på var sida och 1 kosack på kuskbocken. 2 slädar med ytterligare livvakter följer efter. Så stor har risken för attentat blivit att han inte vågar röra sig i staden utan en påtaglig militäreskort. Men just idag verkar ändå allting gå bra. Tsaren bevittnar paraden och gör sedan en blixtvisit hos sin kusin som bor i ett palats i närheten. När klockan passerat 2 på eftermiddagen är det dags att återvända hem till vinterpalatset och man beslutar att ta vägen längs Katarina-kanalen eftersom denna rutt bedöms vara den mest trygga. Ryssland är, vid mitten av 1800-talet, fortfarande ett feodalsamhälle där adeln sitter på den absoluta makttoppen. Revolutionerna som skakat Västeuropa i slutet av 1700-talet har i stort sett gått obemärkta förbi i det väldiga tsardömet. De ansatser till revolt som kunnat skönjas strax efter att Napoleonkrigen avslutats hade brutalt slagits ner. I det kejserliga Ryssland finns inga politiska partier, inget parlament, ingen fri press. Det som däremot finns är en utbyggd förvaltning och administration, delvis skapad efter svensk modell av Peter den store 100 år tidigare. Tsaren utser själv sina ministrar, som tillsammans bildar ett riksråd. Ministrarna är enbart ansvariga inför tsaren och betraktas av folket i nästan gudomliga former. Under det senaste århundradet har flera tsarer visserligen mördats, men det har skett till följd av interna politiska uppgörelser eller familjegräl. Ingen vanlig rysk undersåte skulle drömma om att kröka ett hår på den allsmäktige tsarens huvud. Det vore i det närmaste att förgripa sig på gudfader själv. De flesta bönder är livegna och kan säljas som boskap. Det är inte ovanligt att en duktig administratör eller general får ett antal gårdar och själar i tackgåva. År 1855 skakas Ryssland av sitt nederlag i Krimkriget. Ett krig som för övrigt givit upphov till den fantastiska Florence Nightingale, men även att tsar Alexander II stiger upp på tronen efter en tid med krav på förändring. Han inser att Ryssland ligger långt efter Västeuropa där infrastrukturen byggts ut allt mer genom att nya järnvägar anlagts och där många, om än långt ifrån alla, har fått rätt att rösta i parlamenten. Riktigt så långt är Alexander inte beredd att gå, men han inser att vissa reformer måste genomföras om Ryssland både tekniskt och andligt sett ska vara en del av Europa. Framförallt måste livegenskapen avskaffas. Konservativa företrädare i riksrådet skakar på huvudet, men ler samtidigt lite nedlåtande. Flera tsarer har i sitt övermod drömt om att avskaffa livegenskapen, men samtliga har fått backa efter en tid. Alexander ger sig inte. Valet står mellan att avskaffa livegenskapen eller vänta på att den avskaffar sig själv, förklarar han, och den 19 februari 1861, enligt rysk tidräkning, upphävs livegenskapen. Det är den största reformen i landets historia och Ryssland tar ett jättekliv närmare resten av Europa i och med detta. Under de följande åren genomför man flera reformer och lättnader i samhället. Särskilda landsting införs på lokal nivå där representanter från alla samhällsklasser och ämbetsmän som tillsatts genom val kan diskutera viktiga frågor. I Finland kallas lantdagen för första gången sedan landet blivit ett storfurstendöme under Ryssland. Nya kanaler och järnvägar byggs Domstolsväsendet byggs ut och reformeras så att rättssäkerheten stärks och den statliga kontrollen av universiteten minskas. Prygel och brännmärkning avskaffas som straff. Moderniseringens vindar blåser genom Ryssland, men alla är inte nöjda. Livegenskapen har visserligen avskaffats, men enväldet är fortfarande kvar i praktiken. Dessutom har de nya friheterna sina begränsningar, för vi ska inte tro att tsarens Ryssland blev någon slags modern liberal demokrati så som vi är vana vid att se det. När invånarna i det rysk-kontrollerade Polen till exempel ville göra sig självständiga år 1863 slås deras uppror brutalt ner eftersom riket och kronan har rätt till sina undersåtar. Samhällsförändringen måste gå djupare, menar många intellektuella. Darwins nya utvecklingslära är en viktig lärobok för tidens tänkare och praktiker. Idén går ut på att människan inte skapats av en gud utan är resultatet av en långsam anpassning till sin omgivning. Alltså inte tsaren heller gudomlig, utan bara en mänsklig despot som kan och bör stöttas. Under 1860-talet kommer en stor mängd sakprosa och skönlitteratur ut i Ryssland som alla pekar framåt mot en ny tid. Det mesta är inte renodlad revolutionärslitteratur utan snarare satirer som driver med det etablerade systemet och maktordningen. Man framställer också verk inom vetenskap och forskning efter samhällsromaner. En av dessa som de flesta känner till är Dostojevskis Brott och straff. Trots att den snarare kan tolkas som konservativ i sitt budskap inspirerar den till nya tankar hos många ungdomar. Är det tillåtet att döda en människa för mänsklighetens bästa? En annan författare, Nikolaj Chernyshevsky, ursäkta om jag slaktar uttalet, skriver romanen Vad bör göras? Och den handlar om en ung adelsman som offrar allt för den kommande revolutionen. Boken kommer senare att i hög grad inspirera Vladimir Lenin. De första attentaten mot Alexander den andres liv äger rum under den senare delen av 1860-talet. Gärningspersonerna är enskilda individer som på eget initiativ följer en övertygelse om att tsaren måste dö. Den första gärningsmannen är en ung rysk revolutionär, en fattig adelsman som heter Krakosov. Han slår till när tsaren en aprildag 1866 är på väg för att sätta sig i vagnen för att åka hem från en promenad. Ett skott avlossas mot monarken, men en närstående person har sett pistolen och hinner vrida undan den. Attentatsmannen grips och avrättas senare. Det inträffade leder till att reformarbetet avstannar på de flesta områden. Nu stramas tyglarna åt. Attentatet är dock inte helt verkningslöst. Fast Krakosov misslyckades med att ta livet av Alexander, sände han trots allt ett budskap till sin omvärld. Tsarens person är inte längre helgad. Han kan angripas, precis som alla andra. Följande år, alltså 1867, besöker tsar Alexander den franska huvudstaden Paris, där världsutställningen pågår. Denna gången är det polacken Antoni Berezovski som ser en möjlighet att hämnas det lidande som kejsardömet Ryssland orsakat hans hemland. Inte heller denne man lyckas med sitt uppsåt. När Berezovski tar sikte på tsaren och drar in avtryckaren så exploderar pistolen i hans hand. Dess baksida sprängs, kulan flyger okontrollerat iväg och träffar en häst. Berezovski grips av närstående åskådare och ställs inför domstol. Hans dom blir straffarbete på livstid. Straffet omvandlas senare till livstidsfängelse och slutligen benådas attentatsmannen 1906. Hittills har attentaten varit ganska enkla och oplanerade affärer som mer eller mindre utförts i stundens ingivelse. Allt efter att tiden går blir attentaten mer konspiratoriska och organiserade. Också revolutionärerna blir radikalare. Från början drömmer de flesta att genom upplysning få folket att inse sin misär och fattigdom och själva resa sig i revolution. Vid mitten av 1800-talet går de flesta av dessa idealister, ofta unga adelsmän, klädda som bönder och arbetare ut på landsbygden för att predika revolutionens evangelium. Men det kulturella avståndet mellan adens värld och bondens är för stort. Bönderna och predikanterna förstår inte varandra och kan inte kommunicera begripligt. Flera av revolutionärerna återvände frustrerade hem, övertygade om att hårdare metoder måste till om man inom överskådlig tid ska lyckas stötta tsardömet. Det finns i praktiken bara en lösning, terror. Men observera, begreppet terrorist hade inte riktigt definierats under 1800-talet. Faktum är var begreppet terrorist ganska nytt, troligen något som de flesta ryssar aldrig kom i kontakt med under sin livstid. Första gången som ordet terrorist omnämns är så vitt vi vet 1794 i Frankrike, men det är ett tema för ett annat avsnitt. Sommaren 1879 bildar en grupp om 11 radikaler en särskild exekutiv kommitté, EXK. Dess mål är att stötta Alexander den andra, starta en revolution som i sin tur är tänkt att stötta hela tsardömet som system. Närmast under kommittén står ett verkställande utskott som ska se till att de beslut som fattas blir verkställda. Den som en gång anslutit sig till kommittén eller någon av dess underavdelningar är för evigt svuren och kan inte dra sig ur. Med utgångspunkt från dessa 11, bland vilka det både finns adliga, livegna män och kvinnor, bildas några veckor senare organisationen Folkviljan. Från och med nu kan ingen i förvaltningen känna sig riktigt säker, allra minst tsaren. Hans tåg attackeras med sprängladdning och i februari 1880 iscensätts ett attentat i själva vinterpalatset, men Alexander undkommer varje gång. Efter attentatet i vinterpalatset märks plötsligt tendenser till uppmjukning. Upprop publiceras där regeringen ber folket om hjälp mot konspiratörerna. Tsarens nya rådgivare, Melikov, träffar både journalister och kungastudenter. Han uppmanar till sammanhållning och lugn. Det får effekt och en tid så blir det faktiskt lugnare i städerna där de flesta attentaten tidigare utförts. Snart börjar också rykten cirkulera att Alexander den andra planerar en konstitution och inrättandet av ett ryskt parlament. Detta är sensationellt. Ryssland är på väg att bli en konstitutionell monarki, men revolutionärerna i Folkviljan glädjer sig inte. Om en författning införs så blir revolutionen mindre attraktiv för det godtrogna folket. Det måste förhindras och det är bråttom. När tsar Alexanders vagn hastigt körs mot vinterpalatset mellan klockan 14.15 den 13 mars, enligt västerländsk tidräkning, promenerar den unge studenten Nikolaj Rysakov på trottoaren i riktning mot vagnen. I sin hand bär han på en liten låda. Den ser mest ut som en liten godisask och är omlindad med ett vitt tygstycke. När tsarens kortege kör förbi kastar han paketet i riktning mot vagnen. En våldsam explosion ekar över staden. Men Rysakov är nervös och har kastat bomben för sent. När krutmolnet lagt sig ligger flera sårade på gatan. Offer blir en springpojke som burit på en korg med varor, en polis och en kosack ur tsarens livvakt. Vagnen som skadats av smällen har nu stannat. Tsaren själv är dock oskadd. Han stiger ut för att se vad som hänt. Rysakov börjar springa ifrån platsen men blir ifattsprungen av tsarens livvakter som griper honom och för Rysakov tillbaka mot vagnen. Medan han förs av kosackerna ropar han till någon i folkmassan: "Berätta för far att jag är gripen." En officer fattar misstanke om att ropet snarare är ett tecken till någon annan attentatsman som genom anonymitet gömmer sig mitt framför näsan på dem. Tsaren ombeds av sina livvakter att lämna platsen, men Alexander tänker inte visa rädsla. Istället går han runt och pratar med åskådare och officerare. Han frågar också vem den gripne är och får veta att han är av borgerlig bakgrund. När en av officerarna prisar Gud för tsarens räddning säger den gripne kallt: "Det återstår att se." I nästa ögonblick hörs ännu en explosion. polskfödde studenten Grinevicki har hört Rysakovs rop och det visar sig att den misstänksamma officeren hade haft rätt. Grinevicki är snabbt framme och kastar en ny bomb rätt framför fötterna på tsaren. Explosionen är så kraftig att omkring 20 människor faller till marken sårade eller döda. Grinevicki skadas själv svårt och dör, ett offer för den idé som han trott och kämpat för. Tsar Alexanders ben är svårt sårade och han blöder kraftigt. Ansiktet bär mängder av splitterskador. "För mig genast hem", viskar han och förlorar därefter medvetandet. Alexander den andra körs till vinterpalatset i släde, åtföljd av en stor folkmassa. Han bärs upp till sitt arbetsrum, där han läggs på en säng. Läkaren Botkin skyndar men kan inget göra. Alexander den andra dör strax efter klockan 3 på eftermiddagen, omgiven av familj och släktingar. Bland dem finns hans äldsta levande son som också heter Alexander och sonsonen Nikolaj. Just Nikolaj kommer senare krönas till tsar Nikolaj den andra och blir Rysslands sista tsar som stöttas och mördas tillsammans med sin familj av bolsjevikerna. Nästan alla inblandade i attentatet hängs. Rysakov, som kastade den första bomben, ber om nåd. Han är så tagen av allt blod som utgjutits i samband med attentatet att han lovar att i fortsättningen göra allt för att motarbeta upprorsmakarna. Han säger sig inte frukta döden för egen del, men vill få en chans att sona för sitt brott innan han ställs inför Gud. Men den nye tsaren, Alexander den tredje, är obarmhärtig och Rysakov avrättas. En annan av de sammansvurna, Vera Figner, som deltagit i byggandet av båda bomberna, döms till döden, men hennes dödsstraff omvandlas till ett 20-årigt fängelsestraff. Efter att hon avtjänat detta blir hon en framgångsrik författare och dör slutligen en naturlig död 1942, 89 år gammal. Politiskt sett får tsar Alexander II:s död omedelbara följder. Det manifest som enligt planerna skulle offentliggjorts 3 dagar tidigare och som allmänt troddes innebära bildandet av ett ryskt parlament dras tillbaka. I själva verket är manifestets innehåll inte riktigt så långtgående. Det innebär mest att representanter för lokala landsting, som grundats i början av Alexander II:s regering, i fortsättningen ska få tillträde till riksråden. Men även om det inte talas om något parlament, så skulle manifestets verkställande ändå ha inneburit att representanter från de breda ryska folklagren för första gången äntligen kommer in i maktens centrum och har möjlighet att påverka politiken på riksnivå. Alexander själv beskrev beslutet som det första steget mot en konstitution. Nu dras manifestet alltså tillbaka istället och de som utarbetat utkastet avskedas. Tsarmakten är åter allenarådande. Och under de följande åren kommer alla oliktänkande att förföljas skoningslöst. Men den nya tiden går i längden inte att hejda. Under tsar Alexander den andres sonson Nikolaj blir trycket för starkt och 1917 kommer revolutionen. På hösten samma år tar Vladimir Lenin makten över Ryssland och Sovjetunionen bildas.